den här kvinnan, hon är global.
Världsledande.
Ja, och jobbar med Harvard och Oxford och Cambridge, alla de stora universiteten.
En stjärna.
Stjärna och är igång med allt det senaste inom antiinflammatorisk kost.
Fiber, man säger fiber, att det här kanske de flesta tänker att det här med förstoppning att göra om man inte äter tillräckligt med fiber. Men egentligen så det är den mat som våra bakterier älskar.
De simmar runt, det är deras mat.
Det är deras favoritmat.
Jag är ju lite besviken att du inte tar upp värdet av surkål.
Vi har inte frågat om det här.
Men hur kan du släppa det, Alicia? Det
är ju, nej, jag släpper inte det.
Du får
jag
inte släppa surkålen.
Väldigt, väldigt mycket.
Du dissar surkålen.
Nu är det slut. Nu är det slut i min närmaste butik. Jag kan inte köpa den. Jag har köpt så mycket förra jul.
Det här är Hälsorevolutionen, podden som vill utforska det senaste inom hälsa och ge dig tekniker och idéer för ett starkt och ljust liv. Carina Lundstedt heter jag och är förläggare och producent.
Och hej, jag heter Maria Borelius och är biolog och vetenskapsjournalist. Och prenumerera gärna på vår podd så kan vi sprida den till fler. Ja, en grundläggande viktig fråga som debatteras allt mer är ju om man kan förändra sin hälsa med kosten. Det finns fortfarande läkare som säger att det här inte spelar någon som helst roll. Men forskningen visar nu ganska tydligt att kost spelar roll för hälsa och långlevnad. Mm. Och speciellt fokus har den antiinflammatoriska kosten fått. Och idag ska vi träffa en pionjär som inte tycker så mycket utan verkligen undersöker hur det ligger till. Hur ser sambanden ut?
Vi ska få möta professor Alicia Wolk från Karolinska institutet. Maria, hur träffade du henne?
Ja, vi träffades hos Malou på TV4. Och jag har ju tidigare i Bliss, som du var min förläggare för, skrivit, eller var det, för, jag kanske var förundran, skrivit om Alicias forskning. Så det var ju väldigt spännande att få möta henne live. Mm. En väldigt passionerad forskare som, alltså med tanke på vad hon har skapat, inte kommit ut så mycket i media. Mm. Och det är typiskt, hon är kvinna och forskare. Hon är värd liksom en väldigt stor plattform. Mm. För hon är en, alltså den här kvinnan, hon är global.
Världsledande.
Ja, och jobbar med Harvard och Oxford och Cambridge, alla de stora universiteten.
Mm. En stjärna.
Stjärna och är igång med allt det senaste inom antiinflammatorisk kost. Så nu kommer hon. Alicia, välkommen in.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinoms solskydd Sanemalchen.
Ja, vår sponsor Skinom erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanemalchen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanemalchen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sanemalchen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare, och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Ja, men nu vill jag välkomna Alicia Wolk. Hej!
Hej!
Hej! Vi såg sist hos Malou, eller hur, i en tv-studio?
Ja, det var kanske en månad sedan.
Före jul, ja. Du är professor i nutritionell epidemiologi. Epidemiologi är ett uttryck vi har hört väldigt mycket nu här under corona. På Karolinska institutet och världsledande forskare på kost och hälsa. Och du har utvecklat nya sätt att arbeta med koststudier och samarbetar nu bland annat med Harvard Medical School, Cambridge och Oxford i Storbritannien. Det är väldigt kul att ha dig här. Välkommen!
Ja, tack. Ja. Det blir roligt att prata om min forskning.
Ja, och din passion väl?
Det förstod jag när vi satt och pratade inför Malou, att du brinner ju verkligen för det här området. Mm. Du, vad gör en nutritionell epidemiolog? Vi har lärt oss vad epidemiologer som håller på med virus, vad de håller på med. Men de som håller på med nutrition, vad gör sådana som du?
Det är svårt ord faktiskt. Du har inte uttalat det rätt korrekt.
Okej, lär mig. Hur ska jag uttala det?
Vi börjar med det. Det är nutritionsepidemiologi.
Okej, tack. Ja. Nutritionsepidemiologi.
Men egentligen, i enklare språk, kanske jag borde ha titel professor i preventiv medicin.
Ja.
Det är enklare att förstå för folk vad det betyder.
Ja, men det är intressant därför att det är nog inte alla som skulle göra kopplingen mellan kost och att förebygga sjukdom. Men det gör du direkt.
Det gör vi direkt. Och nutritionsepidemiologi, så det är inte sån här urgammal forskning. Det är har börjat kanske 50-60 år tidigare i tiden, men med andra metoder än vi använder nu. Mm. Nu använder vi väldigt avancerad statistik faktiskt, att svara på fråga om kost. Mm. En stark livsmedel eller hela kostmönster är kopplat till hälsa och olika sjukdomar.
Mm. Du kommer från Polen och jag var där för, precis innan corona kom hösten, och blev stört förälskad i det polska folket. Det är ju världens härligaste människor, är det inte så?
Ja, det är svårt för mig att säga.
Du är helt objektiv, ja. Men du valde att lämna Polen. Hur kom det sig att du hamnade i Sverige?
Ja, jag kunde inte göra faktiskt så bra studier i Polen. Och när det gäller just epidemiologi och speciell nutritionsepidemiologi, det är nyckelord i epidemiologi, så det är faktiskt personnummer. Genom den vi kan koppla till alla möjliga hälsoregister och följa upp folk i tiden om de har insjuknat i någonting eller är fortfarande friska. Och i Polen, det finns någonting liknande, men register, det går inte.
Så lockade dig till Sverige var de svenska personnumren helt enkelt?
Ja, på den tiden då visste jag inte ännu så mycket om
Sverige. Nej, för det låter att du sitter i Warszawa och tänker, var kan de ha personnummer?
Men jag har fått stipendium från Svenska institutet, så jag kom för att du har 3 månader forskning bara att åka utomlands och titta på vad de andra gör. Men sen det visade sig att det var det absolut bästa val av landet. Eller ja, hela Skandinavien man kan göra den typen av forskning. Men det är mycket svårare i andra länder. Så därför Skandinavien är ledande i epidemiologisk forskning.
Ja, epidemiologisk forskning. Ja. Att man har haft bland annat det stora tvillingregistret till exempel på Karolinska sjukhuset, som är unikt när det gäller att titta på skillnaden mellan gener och miljö i påverkan. Men du är... Vad hade du med dig hemifrån för tankar från din polska uppväxtmiljö kring samband mellan kost och hälsa? Vad fanns med i din bakgrund?
När jag kom hit så jag var färdig forskarutbildad. Jag hade redan PhD. Och dessa tankar, kost och hälsa eller livsstil och hälsa bredare, jag tror att alla har. Det är ganska grundläggande fråga för allihopa. Vad borde vi göra för att leva länge, friska och lyckliga. Så det var den skillnaden kanske mellan mig och andra, att jag verkligen satsade på det här frågan och började att forska i området. Mm. Och andra läser bara färdiga resultat och vi står bakom resultat.
Du, när det gäller då kost, vi som är intresserade av det här, så pågår ju nu en slags diskussion i samhället, och en av de saker man säger är att det är väldigt svårt att isolera effekten av kost. Det är så många saker som påverkar en människa. Varför är det så svårt att studera hur kost påverkar vår hälsa?
Eftersom kost, så det är sammanlagt exponering, eftersom det är så många olika näringsämnen, de som vi känner till kanske 30, men det finns kanske 30 000, 25 000 olika kemiska substanser i mat som bidrar i metabolismen, som vi vet inte ännu om de är absolut nödvändiga, och för vissa vet inte hur de fungerar, men de finns där och det är det vi får genom
mat. Så det är en aspekt att det är samspel av många olika substanser.
Ja, och de är biologiskt aktiva, de här substanserna.
De är biologiskt aktiva, ja. Mm.
Så samspelet av många olika biologiskt aktiva substanser, och man vet inte exakt vilka kvantiteter folk har ätit.
Ja, exakt. Och här kommer den nästa aspekt. Hur kan vi mäta det här?
Mm. Och då är ju du, som väldigt fint ord, principal investigator, huvudundersökare kan man säga, eller forskningsledare.
Mm. Ja.
För några av de största epidemiologiska studierna kring kopplingen mellan antiinflammatorisk kost och hälsa som har gjorts på jorden. 110 000 personer är ett väldigt stort material. Berätta, hur tänkte ni när ni satte upp de här studierna?
De över 100 000 personer, så det, vi började med kvinnorna först, och det är mina kollegor i Uppsala har börjat. Mm.
Så det här är ett samarbete mellan KI och Uppsala universitet?
Ja, jag arbetade tidigare på Uppsala universitet, nu är jag på Karolinska, men också gästprofessor i Uppsala. Mm. Det var egentligen mycket förenklat från början. Man tänkte att svara på fråga om kost är kopplat till bröstcancer. Och det var en väldigt specifik fråga, inte andra sjukdomar. Och man kopplade kostenkäten till inbjudan för kvinnor som var bjudna till mammografi.
Mm. Så en kostenkät när man skulle gå och undersöka brösten. Mm.
Och de fyllde i hemma och kom i det, inte kanske 100% lämnade enkäter, men det var väldigt hög svarsfrekvens. Och då alla kvinnor i ålder 40 upp till 74, de var inbjudna. Så därför vi kallar våra studier populationsbaserade. Mm. Eftersom det är hela populationen i område Uppsala län och Västmanlands län. Alla kvinnor i det här åldersgruppen har fått inbjudan till mammografi.
Och vad var det för typ av frågor om kosten som man fick svara på då?
Det var någonting som vi kallar food frequency questionnaire. Så vi frågar hur ofta man äter. Och det var en lista på 67 olika livsmedelsgrupper eller specifika livsmedel. Och sen man kryssade i, och det var frekvenser också på den här enkäten. Och då kryssade man hur ofta brukar man äta. Mm. Och frågan var inte vad du har ätit igår. Frågan var, kan du uppskatta hur ofta brukar du äta dessa livsmedel eller maträtter i genomsnitt per år? Mm. Och där kommer det svåra moment. Mm. Eftersom det är väldigt svårt att svara.
Det är svårt att svara. Och vad var det för typ av livsmedel? Var det grönsaker eller hade ni med saker som ostbågar och chips? Och...
Ja, vi försökte att täcka de vanligaste livsmedel. Kanske inte specifika typ anchoa eller artichok så specifikt. Eftersom det är 67 frågor. Men grönsaker som grov, vissa specifika. Men vanligt kost, helt enkelt.
Du, den här typen av självuppskattningsformulär, hur fungerar vårt minne? Är vi lika klara i vårt minne när det gäller saker som vi liksom skäms för att vi äter lite grann, som saker som vi kanske är mer stolta över att vi äter? Finns någon selektivt minne där så att vi hellre minns vissa handlingar?
Det finns sådana studier faktiskt som har visat att speciellt överviktiga personer, så de har tendens att underskatta intaget. En annan tendens, så det är också att man vill visa sig duktig. Och jag har läst, jag vet att grönsaker och frukt är jättebra. Då kanske man överdriver. Mm. Mm. Och de andra kanske man lite underskattar.
Så det finns en social faktor i hur ska det här tolkas?
Det finns social faktor.
Och hur ska man titta på mig? Men vad gjorde ni då? Var det här anonymt? Eller nej, det var kopplat till bröstcancermammografin. Så det var inte anonymt.
Men dessa kvinnor när de kommer till screening. Så vi utgår att alla är friska. Mm. Så det var inte något faktor att okej, jag är sjuk. Jag funderar lite mer på kost och så vidare. Och svara annorlunda än friska personer. Så det är stor plus med dessa kohortstudier. Eftersom vi frågar prospektiv. Vi frågar folk när de är friska. Mm. Eftersom det finns en annan typ av epidemiologiska studier som vi kallar fallkontrollstudier. Mm. Och då frågar man personer som är redan sjuka, har fått diagnosen cancer och kanske inom månader efter det kommer något intervjuare och frågar, vad har du ätit förra året eller året innan du har fått diagnosen? Men vi undviker det, så vi gör inte fallkontrollstudier.
Och de har de här kvinnorna. över 100 000 som kommer och ska gå på mammografi får fylla i sitt frågeformulär. Vad hittar ni?
Vi hittar till exempel att alkohol är kopplat till ökat risk. Och det är nu för tiden så det finns kanske 50 studier. Och alla säger samma sak. I Sverige, i USA eller i Japan. Så det är konsensus man kan säga att alkohol är kopplat till ökat risk för bröstcancer. Vi tittade också på olika typer av fett som man äter. Fibrer.
Och vad fan är då med fettet att?
Dessa kopplingar är inte så starka som vi har trott. Och det som vi gör också i forskningen det är så här att det räcker inte att en studie visar någonting. Så det måste bli bekräftat. Så våra studier eller kvinnor i vår studie i Sverige, de ingår i internationella konsortia från hela världen. Både från Asien, från USA, från Europa, andra kohorter. Så vi analyserar dem alla tillsammans till slut. Och men, kommer med mycket precisa resultat.
Men så växer den här gruppen och blir till slut de här över 100 000 personerna. Och där har du börjat se de här sambanden mellan det som du kallar antiinflammatorisk kost och långlevnad. Och vad är, hur skulle du med dina ord beskriva de här sambanden?
Vi har också en subgrupp av den här stora kohorten, drygt 100 000, så det är både män och kvinnor. Mm. Vi började med kvinnorna och vi har blod från cirka 5 000. Och vi gjorde analyser av CRP. CRP det är en indikator av inflammation i kroppen.
Det är ett protein som skickas ut av levern, C-reaktivt protein som svar på inflammation i kroppen.
Exakt.
Och det används när man går och får ett blodprov ofta. På vårdcentralen så tas CRP-värdet och det är ett mått på låggradig inflammation i kroppen kan man säga.
Ja, man tar det på sjukhuset när man har inflammation och då är det värdena 100, precis. 200.
Precis, så det är en indikator på inflammation. Så ni mätte CRP-nivå hos ett antal av de här individerna.
Exakt. Men eftersom vi inte är intresserade av den här akuta inflammationen med höga värdena av CRP, men efter den kroniska låg nivå.
Kronisk låggradig systemisk inflammation.
Så vi har uteslutat alla kvinnor som hade mer än 20 enheter av CRP.
För då var det en akut inflammation det handlade om.
Så vi ville titta på dem som är den låggradiga hela tiden på grund av någonting.
Mm. Livsstil, stress.
Ja, livsstil, livsstil. Mm. Och sen vi tittade på korrelationer mellan CRP och en stack av livsmedel, om det var positiv, negativ korrelation och de korrelationer som var starkare så vi sa okej.
Okay. Om vi börjar med the bad guys, vilka livsmedel är det som ökar CRP i er mätning?
Kan du gissa själv?
Ja, det kan jag göra, men nu är det du som är forskaren. Ja, socker tror jag är med där, vitt socker.
Ja, men det var framförallt processat kött, charkuterivaror. Mm.
Och det är ju väldigt sorgligt för min man, Greger. Jag skickar det här till dig. Han kommer från Skåne och det ska vara körv och leverpastej och olika medvurstar. Det är den här typen av mat du talar om då.
Men generellt, men älskar kött.
Ja,
och det såg vi i våra data generellt. Mm. Och kvinnor äter mer grönsaker och frukt som är kopplade till, till negativt. Till,
men om vi tar de här the bad guys, eller som Trump skulle ha sagt, inte för att vi citerar honom så ofta, men han kallar för bad hombres, brukar han, skurkar alltså. Jag tycker det är ett väldigt roligt uttryck, så även om han är lite märklig så tycker jag det är skoj. Vilka är bad hombres här? Vi har det processade köttet.
Rätt kött också, men inte i så stor grad.
Inte i så stor grad.
Ja.
Och sen har du, men socker ligger här?
Socker ligger där.
Mm. Hur har du med gluten här?
Vi har inte tittat på gluten. Så därför det är svårt att säga.
Mm. Så processat kött och socker är framförallt. Hur är det här med de mättade fetterna? Eller det var svårt att renodla det kanske, för det ligger ju inbakat i animalisk föda.
Vi har tittat mer på livsmedel, inte näringsämnena. Mm. Eftersom det som har hänt i nutritionsepidemiologi på de senaste, eller senaste, ja, kanske 15-20 år vi har börjat, att tidigare vi har tittat på enstaka näringsämnen som proteiner, fett, kolhydrater och så vidare. Senare vi tittade på olika specifika livsmedel. Mm. Nu för tiden vi tittar mer och mer på hela mönster vad folk brukar äta. Och det är där klassar vi till exempel det här mediterranean diet. Eller
medelhavsdieten, medelhavsmaten.
Exakt. Ja. Mm. Och det finns olika definitioner, olika, vi kallar det index. Och i det här stilen så det är också den antiinflammatoriska kosten, det här index som vi har skapat. Mm. Så vi tittar på helheten. Och då vinner vi på att vi fångar också det här samspelet mellan olika näringsämnen och olika kemikalier. Mm. Och vi har ett mått, sen en index per person. Så det också hjälper, annars om man har många faktorer. Så det är, ja, det är svårare att tolka och svårare, eller inte tolka för oss, men förmedla till folk vad borde man göra.
Vi har talat då om de saker man så att säga kan göra klokt i att dra ner på, och det som ni fick då en välgörande korrelation, alltså där CRP blev lägre. Vilka produkter var det?
Det var grönsaker, frukt. Mm. Det var av det goda som vissa personer tycker att det är det bästa. Så det var det starkaste samband i våra data. Det var faktiskt rödvin. Mm. Det starkaste korrelationen. Mm. Mm. Men då måste jag påpeka att svenska kvinnor, den äldre populationen som vi studerar, så de dricker inte så mycket.
Så det är små mängder?
Väldigt små mängder, exakt. Mm. Och det vet vi från andra studier.
Hur mycket då ungefär?
Då är det 5-10 gram omräknat till ren etanol.
Ja, för
så om man säger det i omräknat till vin, då blir det halv deciliter till en deciliter vin. Så det är små mängder.
Lite som man dricker vin i Medelhavet, ofta utspätt. Exakt. Det här med, eller hur, det, att dricka fullskaligt är ju något man gör till helgen. Så vad säger du, en deciliter vin om dagen eller en halv deciliter?
I våra beräkningar så det är per dag, om dagen.
Så det är en, vad blir det? Det är 3,5-4 glas i veckan, någonting?
Någonting sånt, men effekten redan är vid 5 gram.
Vid 5 gram, ja.
Och alkohol, så det är en ganska känslig fråga. Och när det är just bröstcancer, så kardiovaskulära sjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar, då ser vi det här usamband. Om man inte dricker alls, då är det lite högre risk. Om man dricker väldigt lite, lägre risk. Och sen man börjar att äka mängden, då risken ökar. Men för bröstcancer hos kvinnor, så tyvärr, risken börjar från noll.
Från direkt, ja, jag vet, jag har sett det.
Och vi säger okej, upp till 10 gram per dag, okej. Men då risken är ökat, 9%.
Om man har bröstcancer i familjen till exempel, kan man tänka på detta?
Då borde man verkligen tänka på det här.
Så det man får göra en bedömning. Du, ni har ju inte mätt det, men om jag skulle be dig spekulera, vad är det som pågår som du tänker liksom på mikrobiotanivå i tarmarna och ännu djupare på genregleringsnivå? För att vi ska få några effekter på vår hälsa så måste ju kosten omsättas till en biokemisk aktivitet som till slut ska liksom ner och mer eller mindre trampa antingen broms eller gas på våra gener, om man berättar väldigt förenklat vad som ska pågå, eller hur? Så om du bara skulle spekulera och tänka lite högt, och ingen hänger dig om du säger fel, utan liksom, vad tror du händer?
Kosten, varför den är viktig.
Ja, men varför den här antiinflammatoriska kosten, vad är det den gör till slut på gennivå med oss?
Ja, det är ganska lång väg från maten på tallriken till gener. Mm. Och det måste gå genom mag-tarmkanalen och där kost, vad vi äter, så träffar våra bakterier i magen. Och det händer jättemycket just där. Eftersom då omvandlas olika näringsämnen till olika aktiva substanser. Mm. Och därför är det så viktigt att vara bakterier, vad de får för mat. Mm.
De kortkedjiga fettsyrorna till exempel, som är ett jättestort forskningsområde just nu och som har stor påverkan även på vårt psykiska välmående.
Ja.
Och de påverkar ju den epigenetiska regleringen som jag pratat om. Där är ju en sån mekanism man kan tänka sig, en väg.
Och där är fiber, man säger fiber, att det här kanske de flesta tänker att det har med förstoppning att göra om man inte äter tillräckligt med fiber. Men egentligen så det är den mat som våra bakterier älskar.
De simmar runt, det är deras mat.
Det är deras favoritmat.
Ja, favoritmat. Det och det är fibrer från, alltså grönsaker framförallt som de gillar, och frukt och bär och så vidare.
Och cerealier,
och cerealier.
Fullkornsprodukter, alla fiberkällor. Och sen, det är inte bara fiber, det är också, våra bakterier gillar olika polyfenoler.
Polyfenolerna som vi pratar mycket om här, nästan vartannat avsnitt.
Och de gillar även olika fettsyror, även de långa fettsyrorna som finns i fisk till exempel. Så de vet vad de gillar, men de får inte alltid det de gillar.
Nej, de får inte alltid det de gillar. Men du, jag tänker på när vi pratar om bakteriehälsa och du har polskt ursprung, så är jag ju lite besviken att du inte tar upp värdet av surkål.
Vi har inte frågat om det här.
Men hur kan du skippa det, Alicia? Det är ju
Jag släpper inte det.
Du får
jag
inte släppa surkålen.
Väldigt, väldigt mycket.
Du dissar surkålen.
Nu det är slut. Nu det är slut i min närmaste butik. Jag kan inte köpa den. Jag har köpt så mycket förra jul.
Men du får inte. Du måste ha med surkål nästa gång du gör något. Ska vi berätta varför surkål kan tänkas hjälpa till och stödja upp med en bra tarmflora?
Ja, det är inte bara surkål, så det är överhuvudtaget fermenterade produkter. Mm. Och det däremot som vi har frågat om och har sett i våra resultat, att yoghurt och ost, syrade mjölkprodukter, vi tittade på oxidativa markörer och på oxidation. Och det visade sig att de som hade ätit mer av syrat mjölk, som det är inte bara yoghurt, det är också filmjölk och den typ av mjölk. Och ost, så de hade lägre nivåer i blodet av oxidationsmarkörer. Mm. Men däremot de som har druckit mycket vanligt mjölk, så då hade dessa markörer varit förhöjda.
Så vi tjänar på att mjölken har fått bearbetas av bakterier för oss. Bakterierna är våra vänner både i tarmen och utanför. Kan man säga. Och på samma sätt när vi äter den här fermenterade maten, så har ju vi dopat loppet i de här burkarna så att laktobacillerna har fått vinna, och så tar vi in dem i tarmarna och fyller på. Eller hur?
Ja.
Och det är det du gör. Hur många burkar trycker du i veckan?
Just nu den veckan. Det finns inte.
Nej, men en idealvecka. Är det en burk i veckan?
I december faktiskt, det var ganska mycket. Ja. Eftersom jag har varit hos min svägerska.
Ja.
Och hon har bjudit på surkål.
Ja.
Och då jag sa, oj, varför jag själv? Jag har glömt att köpa den. Ja. Då sprang jag till butiken och köpte direkt ett par burkar.
Ja, det är så gott. Jag gör,
det är jättegott.
Jag köper gärna, men det ska ju vara sån här rå. Alltså den ska stå i kyldisken så att bakterierna är levande. Och jag gör gärna själv, det är ju väldigt gott. Och kul att knåda också i kålen.
Ja, du är mycket mer avancerad.
Nej, det vet jag inte, men jag tycker bara att det är gott. Och nu vill Carina säga något om surkål.
Jag vill säga något om mjölk.
Ja.
Som ju ändå, vi är ju uppfostrade här i Sverige till att dricka mycket mjölk. Och framförallt ge våra barn mycket mjölk. Bör man som förälder tänka på att barnen inte ska dricka så mycket mjölk, eller hur tänker du där?
Litet barn, så det är självklart borde ha mjölk. Jag vet inte, det är säkert svenska rekommendationer från Livsmedelsverket. Jag vet inte exakt vad de rekommenderar. Men rekommendationer, alla officiella rekommendationer, de är baserade på genomgång av tillgängligt litteratur.
Ja.
Och jag har sett amerikanska rekommendationer. Jag kommer inte ihåg hur mycket de har rekommenderat. Men definitivt, det är inte
man borde begränsa.
Nej, det är inga nya äldre studier som säger att man ska begränsa.
Ja.
Eller barn behöver liksom kalcium. Så det är ändå
man
det
behöver
bra
kalcium, ja. Men ja, man kan inte överdriva med någonting.
Nej. Mm.
Och kalcium, jag kan tillägga att kalcium, så det är inte bara i mjölkprodukter. Det finns i andra, även vegetabiliska produkter. I Kina till exempel, eller Asien, Japan. De tidigare i alla fall, de har inte druckit mjölk och hade tillräckligt. Och de har inte problem med osteoporos, med benskörhet som vi har här i Sverige. Så det är
det är den aspekten där, ja. Jag läser faktiskt från Livsmedelsverkets sida just nu, och där rekommenderar man ett intag av 2-5 deciliter fil, yoghurt eller mjölk per dag för att få tillräckligt med kalcium ur den aspekten. Ja, så det är det som sägs.
Bli uppmärksam. De börjar inte med mjölk, fil, mjölk och yoghurt. De börjar med syrade produkter.
Ja. Ja.
Och sen absolut. Ja.
Så den här filen på eftermiddagen när man kommer hem från skolan, den är ganska bra. Och yoghurten, alltså som mellanmål helt enkelt. Det är väldigt osötat.
Ja, men det är
Det är bra att vi klargjort det. Harvard Medical School kom just med en rapport om antiinflammatorisk livsstil där man talar om kronisk inflammation som något som har samband med 3 av 5 dödsfall i Västeuropa. Och det är hjärta-kärlsjukdomarna, diabetes 2, metabola syndrom, allmänt vissa typer av cancer, neurodegenerativa sjukdomar, ledproblematik och så vidare. Och man pratas ju mycket om antiinflammatorisk kost eller inflammation och åldrande. Och du har pratat om antiinflammatorisk kost som ett sätt att verka för långlevnad. Hur tänker du då? Kopplingen mellan antiinflammatorisk kost, sjukdomar, långlevnad. Hur tänker du?
Inflammatoriska processer, så det är ja, det är det onda man kan säga, allt onda när det gäller hälsa. Mm. Eftersom det är kopplat, eller genom inflammatoriska processer, så det utvecklas alla dessa sjukdomar som du har nämnt och många, många till. Alla kroniska sjukdomar som i sin tur är kopplade till förkortat liv. Mm. Så om vi kunde på något sätt förebygga dem, kroniska, låggradiga inflammationer, då verkligen säkert vi skulle leva mycket längre och friska. Mm. Så den fråga är viktig, eller definiera det här bästa kosten, eller med den bästa antiinflammatoriska potentialen, så det är faktiskt stor fråga.
För långlevnad. Men du, alltså jag tänker ditt förhållningssätt här, om man säger du sitter på en massa kunskap, du tittar på det här i realiteten live med din stora kohort, med din stora grupp. Och ändå tar det så otroligt lång tid för den här kunskapen att nå ut från dig som ändå sitter på KI i samarbete med Harvard, Oxford, Cambridge. Du sitter ju i ett nätverk med världens bästa universitet som forskar kring medicin. Att den här kunskapen ska nå ut från dig och dina kollegor globalt ner på vanliga vårdcentraler, ner i vanligt arbete som förebyggande och även vid sjukdom. Hur lång tid ska det ta?
Det är en bra fråga. Eftersom vi vet, jag tror om vi frågar, gör intervjuer på gatan, så jag tror att folk vet vad är bra kost. Kanske inte alla detaljer, men ändå. Men sen, de gör inte det.
Men nu talar jag inte om vanliga personer på gatan här utanför på Kungsgatan som står och ska köpa någon täckjacka här nere i affären. Jag tänkte på dina läkarkollegor som alltså inte är forskare som du, utan sitter och jobbar ute i diabetesvård, cancerläkare, hjärt-kärlläkare, ute på vårdcentraler och gör sitt bästa, naturligtvis väldigt styrd av de ramverk som finns. Och heller inte få betalt för kostrådgivning, för man får betalt enligt den här listan med att diagnostisera och föreskriva läkemedel. Men liksom, hur lång tid ska det ta innan din kunskap och dina kollegors kunskap når ut till föreskrifter och rådgivning ute på i vanliga möten som läkare och patienter har?
Rekommendationer finns
Och det är Livsmedelsverket som ansvarar för rekommendationer för
Men har du med dig Livsmedelsverket i det här, menar du?
De följer vår forskning så de vet vad gäller och rekommendationer baserade på forskning. Mm. Så det gäller friska personer och sen när det gäller sjuka personer, då är Socialstyrelsens ansvar. Mm. Så det finns uppdelning av de samarbetar när det gäller kost, det finns expertgrupp. Vid Livsmedelsverket, jag har suttit i den. Sen det finns SBU, statens berednings...
SBU står för statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
Ja, så då man också gör utvärderingar och det är det senaste, det kommer snart tror jag under året, uppdaterade rekommendationer till kost vid diabetes. Så det pågår på den nivå.
Mm. För där har man ju länge sagt, till exempel när det gäller diabetes, att man har inte tittat så mycket på kolhydraterna, utan man har mer förespråkat en lågfettskost. Men medelhavskosten är ju inte låg i fett, till exempel. Där är ganska mycket olivolja. Så vad kommer hända med de här rekommendationerna, tror du?
Men det är på något sätt teori, rekommendationer, tjocka dokument. Det går att hitta resultat på sidor på internet, men sen när det kommer till verklighet, och det finns också dietister, patienter med diabetes, de får rådgivning och sen händer någonting att det inte är tillämpat i verkligheten. Och vi har gjort en studie på diabetiker eftersom vi hade deras data innan de har insjuknat när de var friska, och sen vi hade också kostdata efter diagnosen.
Ja.
Och vi trodde att det blir stora förändringar. Eftersom de får information. Just den gruppen får mest information om kost. Och till vår förvåning. Det var nästan inga förändringar. De har druckit lite mindre såna ljussätta produkter, läskedrycker. Andra förändringar att lite mer grönsaker, frukt. Så det var så minimalt. Så det har ingen betydelse. Men generellt. Så det låter så enkelt jämföra före och efter. Men igen, det var ganska komplicerat statistiskt. Eftersom man måste ta hänsyn. När man tittar. Ja, det är en period av 10 år. Vad händer på populationsnivå i hela befolkningen? Så vi har tagit bort effekterna av sådana trender som finns i hela populationen. Så vi ville separera det som diabetiker gjorde extra. Och det var nästan ingenting. Så det är bra att de har minskat dessa sätta drycker. Men
och din slutsats av det här, är det att rådgivningen inte fungerar riktigt? Eller vad drar du för slutsats?
Jag tror...
Svårt att ändra vanor?
Det är jättesvårt. Därför det är så viktigt att börja att små barn lär sig att äta rätt kost. Att de gillar grönsaker, att de gillar frukt, fullkorn och inte godis. Så det är även lördagsgodis, kanske det är för mycket. Eftersom man associerar det med någonting gott och man måste försena det här belöning. Och då, då kommer vi nu i annan forskningsområde.
Så du säger vi ska börja med barnen. Är det något mer vi kan göra i samhället för att få igång den här hälsorevolutionen, den här kunskapen om de här nya sätten att äta, som egentligen gamla sätt att äta? Vad behöver vi göra mer? Vad vill du se mer av?
Ja, men dieter gör sitt bästa, man kan säga, som det finns rekommendationer, men de på något sätt inte kommer direkt till folk. Som då måste man söka aktivt på Livsmedelsverkets sidor och inte alla gör det. Så jag tycker att massmedia har en jätteviktig roll här.
Du får inte glömma bort poddarna, Alicia.
Och poddarna, ja, alla i mycket bred mening massmedia. Och då menar jag dagliga pressen, veckotidningar, månadstidningar, böcker, e-böcker. Ja, alla media i mycket bred mening. Men det är också en moment. Folk måste söka sig själv till det här. Eftersom det är motivationen som är det viktiga. Om man har motivation, då söker man och man hittar information. när man är ung, då tror jag att man tänker, nej, alla sjukdomar, det gäller inte mig.
Nej.
Det gäller de andra. Mm. Och sen när man är 65, om vi säger, och vissa saker börjar inte riktigt fungera, då börjar man plötsligt, jaha, nu måste jag göra någonting. Det är ganska sent. Mm. Det är aldrig för sent, det också hjälper. Mm. Men det skulle vara absolut bäst att börja redan när man är barn. Mm. Vi blir äldre och äldre från dag 0 eller 1 när vi är födda. Mm. Det måste vi komma ihåg.
Det är sant. Alicia, din forskning går vidare med stormsteg. Vad är nästa steg?
Ja, vi fortsätter med antiinflammatorisk kost, eller försöker att definiera det kanske ännu bättre som vi har gjort hittills. Eftersom nu vi har flera inflammatoriska markörer, inte bara CRP. Så vi ska, det här antiinflammatorisk diet index, vi ska validera mot andra antiinflammatoriska och proinflammatoriska markörer. Mm. Så vi ska titta mer i detalj. Och vi ska göra det i en stor grupp, drygt 5000 män.
Mm. Och titta på IL-6, nämnde du, den här interleukinen. Ja, och en rad andra för att få en mer helhetsbild. Spännande. Vi önskar dig lycka till i detta arbete. Tack för att du ville komma hit.
Ja, tack.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Det var Alicia Wolk, och som vi diskuterade är ju bär bland det bästa man kan äta. Vi höll ju på att prata om blåbäret, så det får bli veckans planta. Lågglykemiska kolhydrater fulla med polyfenoler. Blåbär blir blåa av polyfenolen antocyanin. Och det är just den som ger så många hälsoeffekter som vi känner igen från antiinflammatorisk kost och växtrik medelhavskost med effekter på hjärta, kärl, diabetes och så vidare. Den är väldigt C-vitaminrik, det påverkar immunförsvaret till exempel, och kollagenet i huden som ju bidrar till spänst och håller huden stark. Och den som har problem med sköra ben kan ha glädje av blåbär som är rika på K-vitamin, viktiga för benens uppbyggnad. Och för den som tröttnar på att bara äta bäret kommer världens enklaste blåbärssylt utan något tillsatt socker. Nu fixar det här snabbt. Jag tillsätter lite mango för att få lite mer sötma. 4 matskedar blåbär, 2 matskedar frusen mango. Och så lägger man bär och mango och tina. Och sen mixar man ihop med en mixerstav till en smet. Rör ner 2 matskedar chiafrön. Och rör ordentligt så att alla chiafrön fördelar sig. Och så ställer man i kylen 15 minuter. Claro, jättegott.
Vad gott, perfekt, ja. I min gröt.
Din gröt, havregrynsgröt, yoghurt som Alicia pratade om, fil. Några bodybuilderpannkakor eller riskakor som mellanmål. Och just i med chiafröna så minskar man det glykemiska indexet. Vad säger du om den?
Den tar jag rakt den, av. Den tar vi rakt av. Och mixar ihop.
Mixar ihop. Mm. Ja, vad tänker du när du hör det här? Det var ju väldigt mycket forskning, Karina.
Ja, men det är jättespännande att få lyssna på en stjärnforskare med en sån lång gärning bakom sig. Att liksom sammanfatta studier som har pågått i över 30 år. Och man kanske kan ha förutfattade meningar om att forskare och läkare ibland är liksom självsäkra, men hon är ju också väldigt ödmjuk inför det hon ser. Och, och hela tiden får man känslan av att hon står inför nästa nya upptäckt. Ja. Och att det här är liksom början.
Och vill bara borra djupare och djupare och så vidare. Och sen är det, tycker jag också, det är ju väldigt mycket kvinnor som jobbar inom det här. Och jag får ju mycket mejl och sådär från folk som vill hålla på med kost och titta lite djupare på de här effekterna. Och då ofta är det kvinnor, och då så vad ska jag plugga och så vidare. Och då säger jag, tjejer, plugga matte. Därför att statistik är ju verktyget som man ska jobba med. Så kunna lite matte är väldigt, väldigt bra. Man behöver inte vara matteprofessor, men lite matte är bra.
Ja,
och kunna, och sen är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att vara intresserad av de här effekterna på kosten. Men det är spännande, tycker jag, hur hon... Och du kan ju tänka antal, om det är över 100 000 människor i 35 år, antalet mätpunkter, det är ju miljontals mätpunkter.
Ja, oj.
Och 67 kost, alltså tänk dig, som det här, tänk dig liksom antalet siffror i det här universumet hon rör sig med. Och de ödmjuka slutsatserna hon drar av detta. Och när den här forskningen finns så blir man ju väldigt förvånad att det finns läkare som säger fortfarande att kosten inte spelar roll. Men jag menar, alla läkare håller ju inte med varandra om saker.
Och håller inte på med det och är inte så nyfikna på det kanske. Så att det är personligt. Men
och utbildas inte för att titta på kost.
Nej.
Så man utbildas ju i att ställa diagnos och tänka sjukdom.
Och det berörde Alicia på vägen ut också, att hon ändå ser att läkare har alldeles för lite
kunskap
utbildning
i Sverige. Ja. Ja, medan till exempel Italien är mera. Så det här, jag tror att hon är igång och puttar en stor, stor snöboll som kommer bli en stor lavin. Mm. Och vi puttar lite från ett annat håll
Och ni lyssnare puttar. Vi jag vet puttar. Att alla är så intresserade av vad man ska äta. Och därför är det så kul att få verkligen vetenskapliga fakta. Det vill vi ju gärna presentera i den här podden.
Ja, och av forskare som jobbar med det här så metodiskt och långsiktigt och seriöst. Och nästa avsnitt så ska vi gå vidare lite. Vi gör ju ett sånt här lite mini-avsnitt med matspaningar. Mm. Kostrevolutionen fortsätter. Vad händer med kosten just nu? Mm. Vi ska matspana, eller hur? Mm.
Jag tror att det blir ungefär lika långt som ett vanligt avsnitt.
Ja, så det
att, för att vi hade mycket att berätta.
Ja, vi hade mycket att berätta. Ja, och du har matspanat i...
Jag har varit i Kalifornien före jul var jag där. Och var på ett sånt här större matvaruhus i framkant. Trader Joe's tillsammans med min kompis Åsa. Och spanade i hyllorna vad det finns mer av än i Sverige. Mm. Jättespännande och kul. Så det ska jag dela med mig av bland annat.
Mm. Och jag har varit i Rom och rotat runt på lite matmarknader. Mm. Kollat vad som finns där. Alicia pratade om medelhavskosten. Vad är det för något? Vad är det man kan gå och köpa i ett vanligt matstånd?
Ja.
Så det avsnittet kommer ju snart, eller?
Ja, vi kommer med ett extra avsnitt här om 2-3 dagar. Håll utkik.
Mm. Och välkommen att höra av dig till oss. Vår Instagram är väl bästa stället.
Ja, Instagram, där är vi snabbast. Mm. Och adressen där är halsorevolutionen_podcast. Vi ses där.
Vi ses, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.